välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Jenny Grimbäck och är pastorsadjunkt i Härlanda församling. Och jag sitter här tillsammans med
Tove av Geijerstam som är pastorsadjunkt i Trollhättans församling.
Och vi ska idag närma oss evangelietexten för långfredagen från Lukas evangeliet. Tove, vill du börja läsa texten?
Ja. När de förde bort Jesus hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. En stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di. Då ska man säga till bergen: fall över oss. Och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas skallen, korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung.
Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt i tu och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt detta slutade han att andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa: han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt sammans. Det är en lång text här.
Ja, det är det. Och det är mycket folk i den.
Det är mycket folk och mycket röster.
Och väldigt mycket olika saker som händer.
Ja. Vad fastnar du för? Precis, i första läsningen.
Ja, jag fastnar för det här som jag har lite svårt att förstå och som jag nog inte, jag kanske inte har fördjupat mig i det så mycket som i andra långfredagstexter. Den här delen om där Jesus säger: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: saliga det ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Och här kommer det mest obegripliga. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? Det innan kan jag ändå begripa lite. Ja. Men sista meningen.
Vad tänker du där om det första han säger?
Ja, men jag tänker att det att det kanske motsvarar Getsemane uppgivenheten i skärtorsdagstexten för Matteus-serien. Den här besvikelsen över vännerna. Ja, och uppgivenheten över det sveket.
Jag
funderar... Och det här är ju mer riktat till fler.
Ja.
Ja.
Men jag funderar, för de kvinnorna gråter ju och klagar över honom.
Ja.
Vad är det de sörjer? Kan det finnas en nyckel i det?
Ja, just det. Och vilka är de?
Och vilka är de? Det finns ju en psalm, och nu kan jag inte säga på rak arm, men där vi sjunger: vi följer inga läror och ingen from idé.
Ja, vi är ett folk på vandring.
Vi är ett folk på vandring.
Är det den?
Ja, det är det nog. Och den tänkte jag på när jag läste det här. Att de sörjer. De sörjer något annat. Alltså de sörjer en idé. De sörjer idén Jesus. Idén befriaren.
Ja, de sörjer den som skulle ha räddat dem från förtrycket och ockupationen.
Ja. Men de sörjer inte relationen och därmed sig själva.
Just det. Det här zelotiska politiska hoppet har gått förlorat.
Ja.
Det är inte personen Jesus som de sörjer.
Nej.
Och det är inte hela världens befrielse som de tror inte ska infalla.
Nej.
Nej.
Det skulle kunna vara en nyckel.
Ja, det skulle det.
Å andra sidan så säger ju Jesus: gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.
Mm. Det låter väldigt skuldbeläggande, tycker jag.
Mm.
Och då blir jag nyfiken på vad deras skuld är.
Ja.
Ja. Och det låter som om han vill säga till dem att de har missförstått någonting.
Mm. Ja. Och är inte långfredagen fyllt av missförstånd?
Berätta hur du menar.
Nej, men jag tänker i alla de här rösterna under långfredagen så finns det liksom stråk av missförstånd och eller missförstånd kanske är fel, men missriktad
misstolkningar
kanske? Ja,
eller missuppfattad, jag vet inte, men misstolkningar.
Misstolkningar och i det så dras liksom, i misstolkningen så dras Jesus mot korset och mot döden.
Just det.
För att det är inte sanningen som drar, utan det är misstolkningen och döden som drar.
Ja.
Och alla de här rösterna på olika sätt befinner sig i den här misstolkningen. Alltså både kvinnorna på något sätt, som kanske är lite svårt för oss att förstå.
Mm.
För vid första anblick så står de och sörjer en vän.
Ja.
Och det tror jag de gör också. Jag menar inte att lägga ännu mer skuld på dem.
Men de kan ju också sörja en idol.
En idol, ja,
som precis. De inte känner.
Precis. Men misstolkningen finns också bland soldaterna och rådsmedlemmarna som hånar honom. Hånar Jesus. Och sen de här rövarna.
Ja. Om du är judarnas kung så hjälp dig själv, säger soldaterna.
Ja.
Också en misstolkning av identitet.
Ja. Den som sen får saker på rätt sida igen, det är ju den romerska officeren.
För han tolkar rätt.
Han tolkar rätt.
Ja.
Och då är det för sent.
Och så är det inte för sent. Mm. Men det vet ju inte han.
Det vet ju inte han.
Nej.
Men där han står är det, då har förhänget brustit och Jesus är död.
Och tempus har ändrats, han var verkligen en rättfärdig man.
Ja.
Ja. Och det var en officer, det var ingen som borde ha vetat bättre.
Nej.
Eller hur?
Nej.
Vad betyder det här att alla hans vänner och bland de kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg alltsammans? det allra sista.
Just det. Och såg allt sammans. Ja.
För folkmassan som var åskådare och hade sett alltihopa, de gick hem igen.
Ja.
Men vännerna stod på avstånd och såg allt sammans. Så de var inte närmast när det hände.
Nej.
Och de stannade kvar när det var över.
Mm.
Är det så att avståndet gjorde det möjligt att stå ut?
Ja.
Och stanna kvar?
De såg inte detaljerna.
Nej, och de hörde inte missuppfattningarna.
Nej.
Kanske.
Nej.
Det gör ju ont det där att få höra en vän misstolkas.
Mm.
Tror jag.
Mm.
Eller det vet jag ju.
Ja.
Och de slapp kanske det där på avstånd.
Ja. Ja, och det tänker jag att vi alla har erfarenhet av. Att bli misstolkad, men också att misstolka andra.
Och att vilja försvara, men inte kunna göra något.
Ja.
Mm. Vad fastnade du vid i den andra halvan?
Ja, men jag tycker de här förbrytarna som hänger bredvid Jesus, att det är väldigt starkt. Det står ju att den ene smädar honom och säger: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Och när jag läste texten så står det att han smädar. Och samtidigt så hör jag ett stråk och ett uns av hopp i det. Att det är både och. Det är både ett försök att trycka till när de båda är på botten och hänger på korsen. Och samtidigt finns det ett uns av: hjälp då dig själv och oss.
Det är kanske ett pyttelitet rop på hjälp förtäckt till hån.
Mm. Som så ofta.
Som så ofta. Vad är det man säger egentligen?
Nej.
Inunder.
Ja. Och Jesus svarar ju inte på det.
Det finns kanske inget svar på det.
Nej. Och så tänker jag på liksom erfarenheten av att vilja Guds relation, att möta Bibeln, att fira gudstjänst med längtan att känna något eller erfara något eller i bönen, och att möta tystnad.
Just det.
Och det kanske inte alltid finns en smädande ton i när vi gör det, men det finns ändå att vilja ha något i det.
Och säkra upp sig själv för besvikelsen.
Ja.
När det blir som man tror och man inte får det man vill ha.
Ja.
Det finns en trygghet i distansen.
Ja.
Ett sånt, när det visste jag väl.
Mm. Mm. Precis. Och han får ju inte det han ber om.
Inte den. Vad vi vet.
Nej, men precis där och då.
Nej.
Så han får inte ett svar. Men den andra förövaren får det. Eller förbrytaren.
Ja. Kan det vara så att den andra förbrytaren är den första som förstår rätt?
Att det inte är officeren?
Nej, officeren gör det också.
Ja.
Men han kommer tvåa
ja.
På den bollen. Ja, att den andra har åtminstone har förstått någonting rätt. Alltså han har förstått oskulden rätt.
Ja.
Men han har inte gjort något ont. Och sen så ber han om någonting som säger att han har förstått identiteten rätt också.
Mm.
Han har förstått vem han pratar med.
Ja.
Och hur gick det till, kan man ju undra. Vad har han hört?
Verkligen, och varför hänger han där?
Ja.
För han är ju säker på att de två har dömts med rätta. Och har fått vad de har förtjänat.
Han själv är säker på att han själv och den andra har fått vad de har förtjänat.
Ja. Och hur kommer man till den insikten?
Ja. Och visste han det innan han mötte Jesus?
Eller sker det där?
Eller sker det där?
Ja.
På korset.
Ja.
För de båda.
Ja.
Är det korset som uppenbarar Jesus? Och först för den här förbrytaren. Och sen för officeren.
Mm.
Och sen för oss alla.
Det, jag tänker som liksom, vi behöver inte gå in i teodicéproblemet. Men
Vi löser inte det på
en löser det framförallt inte på en kvart. Men någonstans så finns ju det är så otroligt koncentrerat här.
Mm.
Att möjligtvis så kunde den som var utanför allt lidande skulle kanske kunna förklara lidandet. Mm. Eller den som var utanför skulle kunna ta bort det.
Mm.
Men här är Jesus mitt i, bredvid de här två andra. Med de två andra. Och där kan den här andra förbrytaren se vem han är.
För att han är där han är.
Ja.
Och han är där på riktigt.
Ja.
Så på en gång är det upphöjelsen på korset.
Mm.
Och förnedringen på korset.
Ja.
Den delade förnedringen.
Ja.
Som visar vem han är.
Mm.
Ja. Jag har aldrig fått så mycket skit för en krönika som för den där jag skrev att Gud är mitt i skiten.
Ja.
Men det är ju precis det som händer här.
Ja.
Ingen annanstans är han just då. Ända in i kaklet, mitt i skiten, tills han dör av det.
Mm. Och det tänker jag är, det är oundvikligt.
Vilket?
Nej, men att för mig är det för relation, ja, med Jesus. Att veta att på alla platser jag är, där har han varit.
Och han är den som inte somnar i vårt Getsemane.
Precis.
Tänker jag.
Ja.
Att han är vaken då.
Mm.
När kanske ingen annan är det.
Mm. Och han vill vara där.
Mm.
För på något sätt så måste ju finnas en frivillighet i det Jesus gör.
Ja, jag tror inte att man motvilligt kan dela någons lidande.
Nej.
För då delar man det ju inte.
Nej.
Då reserverar man sig.
Ja. Och då blir det att göra människor till medel snarare än mål.
Ja. Och att säga ja med en doft av nej.
Ja.
Snarare än nej med en doft av ja.
Ja. Och det finns ju också i det. När Jesus säger sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag betyder ju i denna världen.
Ja.
Så är du med mig i paradiset.
Prick nu på en gång.
Ja, och jag är med dig i korsets värld.
Prick nu på en gång.
Ja.
Och nu kanske kyrklockorna hörs i podden.
Ja.
Och så är livet här just nu.
Ja.
Jag tycker också väldigt mycket om de orden. Redan idag ska du vara med mig i paradiset.
Mm.
Det finns inga förbehåll i det.
Nej.
Och det enda som behövdes var ett tänk på mig.
Mm.
Det är väldigt befriande och det är väldigt... Det är väldigt mycket att luta sig mot.
Ja.
Det är ett jättelöfte och han avger det precis innan han dör.
Mm.
Gäller det rövaren på korset så gäller det nog också mig.
Ja.
Har jag ofta tänkt.
Ja.
Att det går att lita på det.
Mm.
Vill jag så får jag.
Ja.
Och gäller det mig så gäller det också alla andra.
Och frivilligheten. Eller du säger, vill jag så får jag. Frivilligheten finns hos oss också.
Ja.
I att få luta mot Gud.
Om vi vill.
Om vi vill.
När vi vill.
Ja.
Men det här med tempelförhänget, ska vi prata lite om det?
Ja, det pratar vi om också.
Jag tycker väldigt mycket om det. Och Jesper Svartvik skriver i någon av sina böcker om... den judiska traditionen att riva sönder sina kläder när man är i sorg.
Mm.
Nu för tiden sätter man lappar på kläderna som man kan riva av. Och att det brustna tempelförhänget visar hur Gud fadern river sina kläder i sorg över den förlorade ändesonen.
Mm.
Och det är också någonting för mig som håller och luta sig mot.
Mm.
Att inte ens när jag vill riva sönder allt i sorg så är jag ensam.
Nej.
Vi har en Gud som har förlorat sitt barn.
Ja.
Mm.
Och världen, när någon dör så tar ju världen alltid slut.
Ja.
på något sätt. Eller så som den var. Och i all sorg så tar världen slut.
The world as we know it. Världen som vi känner den, ja, är slut.
Ja.
För nu är den inte likadan längre.
Nej. Och så är det ju. Det är ju verkligen långfredagen. Och att få vara i långfredagen är att stanna i att världen är mörk i från och med nu.
Ja.
Trots. Eller sen, och sen kommer ju påskdagen.
Ja, och det är ju lätt att säga för den som sitter här och vet att det kommer en påskdag.
Ja.
Men för ingen av alla de här rösterna i texten var ju det självklart,
nej,
tror jag. Jag tror att de inte hade fattat det han sa om templet.
Nej.
Och det han sa om sig själv och att han skulle återuppstå.
Nej.
Jag tror att det var obegripligt.
Mm. När jag poddade med Nina Konnebäck om Palmsöndans texter, då pratade vi just om det att få vara i det som är och att tillåta sig det, att vara i Palmsöndans förväntningar och glädje och befrielse, och att få vara i långfredagen i det allra allra värsta och mörkaste, för att sen kunna gå in i påskdag. Och det rent kyrkoårsmässigt så kan vi göra det, men det är inte lika lätt när vi möter vår livets långfredagar.
Ja, den är svår att stå ut i.
Ja.
Och den kan vara så lång.
Ja.
Men efter den första långfredagen så är den ju aldrig så ensam som den känns.
Nej.
Längre.
Nej, och jag undrar vad lärjungarna och vännerna gör när det värsta har hänt.
Kan inte det vara den första viskningen om påskdagen? Det där att ge upp och kapitulera inför att det värsta faktiskt har hänt. Att det är som det är. Att verkligheten är verklig. Men det kan ta lång tid att komma dit.
Ja. Ja. Den första viskningen.
Den första viskningen. Och tänk att vägen från död till liv skulle gå så fort. Också. Det måste ha varit väldigt förvirrande.
Och samtidigt så står de där på avstånd och såg allt samman. Så de är inte mitt i det allra värsta.
Nej.
Och jag undrar, har de gått bortåt? Var de närmare förut?
Ja.
Och orkade inte.
Och har rört sig bortåt,
ja. Eller är de längre bort och sen närmar de sig allt eftersom? För att sen plocka ner kroppen.
Ja. Kanske båda. Kan det vara båda? Först en rörelse längre bort och sen ett närmande igen.
Och där ligger någon slags kapitulerande och accepterande. Och den praktiska, ja, nu måste vi lösa det här.
Så som det ju så ofta är efter ett dödsfall.
Ja.
Att man får rädda sig in i det praktiska för att stå ut med att vara i det. Att det hjälper att få göra någonting.
Och sen får sorgen komma stötvis.
Ja, nej, men jag sitter och tänker på det här att det liksom är lätt att ta ut lite påskdag i förväg. Och att jag nu när vi pratar slås av hur skönt det är att få vara i mörkret. Att långfredagen är viktig på det sättet. För att vi har långfredagar i våra liv. The Good Friday, som långfredagen heter på engelska, den är bra för oss. För att den är vår verklighet. Den också.
Ja, och jag tänker också att påskafton också ofta är vår verklighet. Att det är där på något sätt vi lever våra liv större delen. Ja. I det där mellan.
Ja.
Mellanrummet. Mellanrummets teologi.
I väntansrummet. Väntrummet.
Väntrummet, ja.
Påskafton är ett väntrum där det blir ledigt för allt möjligt annat. Men där kyrkan är tyst.
Ja.
min vän Ricky som jag jobbar med i Läxtorpskyrkan, han skojade en dag om att vi borde ha en sån här, du vet, diskmaskinslapp där det står smutsigt och rent.
Ja.
Som man kan vända på.
Mm.
Han skulle vilja att jag hade en sån lapp där det står på ena sidan: Gud är död, säger Nietzsche. Och på andra sidan: Nietzsche är död, säger Gud. Och en av dem skulle vi ha framme på påskafton. Och den andra sidan skulle vara framme alla de andra dagarna.
Mm.
Ja. En dag om året är Gud död.
Ja.
Och då är kyrkan tyst.
Mm.
För vad finns det att säga?
Nej. Egentligen borde det ju finnas massa saker att säga.
Ja.
För jag tror trots allt att det här som den första förövaren erfar, att Jesus är tyst.
Mm.
Jag tror att det är många som har den erfarenheten.
Mm.
Av en tyst Gud.
Ja.
Och det kan tolkas som en död Gud. Gjorde det för Nietzsche. Men, men Gud är ju inte död. Men vi borde hjälpas åt att tolka tystnaden så att det inte blir den där misstolkningen.
Ja. För vad gjorde han i dödsriket?
Ja.
Han kanske var tyst, men han var nog inte verkningslös.
Nej.
Overksam heter det.
Nej.
Han var nog inte overksam. Tror jag. Kanske springer hoppet ur tystnaden.
Mm. Säg mer om det.
Ja, men tänk om han ägnade sig åt människofiske då. Mm. I dödsriket.
Fiskar upp Nietzsche där.
Nietzsche till exempel.
Mm.
Och alla de andra.
Mm.
Alla de andra som fick se honom och säga: jaha, är det du?
Mm.
Eller vad man nu säger.
Ja.
När man ser Jesus för första gången på riktigt. Lite så som den andra rövaren på korset.
Ja.
Mm.
Den klarheten.
Ja, jag är lite besviken på att han inte verkar ha sagt: jaha, är det du?
Nej. Jag tänker att det är dags att börja avrunda det här samtalet. Tack Tove för att du ville vara med i Tolkning pågår.
Tack för att jag fick.
Och till dig som har lyssnat, tack för att du var med. På återhörande.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.